When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Hej och välkommen tillbaka, eller välkommen för första gången, till Sjuka fakta. Podden som försöker råda bot på myter och föreställningar om kroppen och hälsan som florerar allmänt i suset och bruset. Simon Kurös heter jag, hälsopedagog och läkare. Och denna mythbusting sker med hjälp av några av Sveriges vassaste kroppskännare. I varje samtal bekantar vi oss med en ny gäst som får möjlighet att berätta för oss vad som är sant, vad som är falskt och vad som ibland kanske inte kan mappas in i vare sig det ena eller det andra. Gästerna är valda med extrem omsorg för att du som lyssnar ska kunna få komprimerad, validerad information i en lagom lättsam förpackning. Och kanske är lättsamt ganska passande idag då vi ska ta oss an ett ämne som i hög grad anses underkommunicerat och för många är förknippat med såväl livets mening som själva essensen av att vara man eller att vara kvinna, nämligen fertilitet. Detta ska vi försöka bli klokare kring med hjälp av en riktig gigant på området. Dagens gäst som ska ta oss till nya nivåer är professor Kenny Rodriguez Wallberg. Hon slutförde sin utbildning inom gynekologi och obstetrik i sitt hemland Colombia. Hon flyttade därefter till Paris där hon började fokusera sitt arbete på reproduktiv endokrinologi, alltså läran om hormoner kopplat till fertilitet, infertilitet och assisterad befruktning. 2005 doktorerade hon vid Uppsala universitet och sedan 2007 är hon ansvarig för programmet för fertilitetsbevarande på Karolinska institutet och fungerar där även som seniorhandledare för de avdelningar och specialister som arbetar med fertilitetsfrågor. Det känns betryggande att detta viktiga ämne har en så pedagogiskt tung och trygg röst i studion idag. Efter en lite lång introduktion, varmt välkommen Kenny!
Tack så jättemycket!
Det är ett långt CV och en lång beskrivning. Du har hunnit med väldigt mycket.
Ja, och det verkar som nödvändigt nästan att jag ska hitta svar på alla dina frågor efter en sån introduktion.
Nej, ibland så finns det kanske inte en svar utan vi får försöka ta oss fram tillsammans så gott det går. Varför valde du att specialisera dig inom fertilitet?
Jag tror som läkare kunde man utbilda sig till många olika saker och skulle bli lika bra för att hela medicinområdet är så spännande. Det är svårt att välja. Men jag valde att arbeta som gynekolog och obstetriker för att arbeta framförallt med kvinnor. Och därefter när jag valde att utbilda mig vidare i reproduktion, då är vi de enda i gynekologi och obstetrik specialitet som träffar både kvinnor och män. Och idag träffar vi också personer som inte är identifiera sig med antingen kvinna eller man. De är transpersoner eller de identifierar sig inte med någon kön. Så de träffas vi också idag. Jag känner mig väldigt intresserat av hormoner som är substanser som produceras i en del av kroppen, men de reser runt och så gör sin funktion i ett annat organ. Så jag tyckte det här var jättespännande. Och sen finns det mekanismer som styr den här kommunikation, feedbackmekanismer och negativa och positiva, så man kan utöka utsöndring av ett hormon eller man kan sänka utsöndring beroende på den respons på den organ som har fått stimulering. Så jag tyckte det här var fantastiskt.
Ja, man ser hur du skiner upp här inne när vi pratar. Det där är ju, det brinner ju verkligen för ditt område. Då kanske den här frågan passar sig väldigt väl. Vad tycker du är absolut roligast med att jobba med fertilitet?
Ja, när man jobbar med fertilitet som läkare, den absolut roligaste förstås är när vi lyckas. När vi lyckas med en graviditet och det kommer att bli ett litet babys. Det här är den bästa belöning man kan få i livet, som i en professionell liv skulle jag säga.
Dagens samtal ska försöka landa i lite mer koll på allt som har med fertilitet att göra. Och det ska vi förhoppningsvis uppnå med hjälp av våra stora föreställningar för dagen. Och sen på slutet kommer vi tillbaka till dem för att höra och se om vi har fått svar på dem eller inte. Svårigheter att få barn beror oftast på kvinnorna. Om du har blivit gravid en gång kommer du inte ha problem att bli gravid igen. Män är fertila under hela sin livstid. Att fertiliteten försämras med ålder beror bara på att äggen tar slut. Och IVF är lösningen på alla fertilitetsproblem. Är det någon av de här du inte har hört förut?
Nej, jag har hört alla förut. Du har hittat rätt. Jag undrar hur du gör det.
Vi ska ta och dyka ner i detta genom att följa ett heterosexuellt par. Vi pratar alltså om en historia för dagen som ska vara den röda tråden. Ett heterosexuellt par som har bestämt sig för att bli gravida. Tanken är att vi genom att följa deras resa innan, under och efter en fertilitetsutredning med alla frågor som kan tänkas uppkomma ska försöka få lite bättre koll på det här viktiga och för vissa eventuellt nya fältet. Om vi börjar innan paret ens har bestämt sig för att bli gravida, vi börjar verkligen från början, så har vi flera föreställningar som rör anatomiska och fysiologiska skillnader mellan könen. Och då undrar jag, Kenny, kan du berätta lite om hur fertiliteten fungerar hos kvinnor?
Ja, fertilitet hos kvinnor beror på flera saker. Att det finns ägg, att det finns livmodern och att det finns äggledare. Och ett äggledare fungerar i rövnad, så låter ett ägg som mognas gå in i äggledare och där spermien ska träffa och befrukta ägget. Så man behöver ha en normal organbildning och anatomi och man ska ha en funktion i äggstocken som gör att ägget utvecklas, mognas och ägglossas. Man ska också ha en normal livmodern som svarar på hormoner som produceras i äggstocken och modifierar livmoderns slemhinna för att göra det mottagligt för att ett befruktat ägg ska implanteras. Så det är mycket som måste kunna fungera för att fertilitet ska kunna ge resultat.
Och någonting som jag direkt funderar över här, kan man som kvinna påverka hur många ägg man har?
Nej, det kan man inte påverka. Eftersom äggen finns bildat redan från när en kvinna var i mammas mage och man föds med alla ägg in i äggstockarna, så det kommer inga nya ägg under livet. Så man får det som man får. Och de här äggen är från början programmerade att försvinna. I 50 års ålder, ungefär för alla kvinnor i hela världen, har de tagit slut. Och då kommer kvinnan i klimakteriet eller i menopaus. Och det här kan vi inte påverka. Det finns mycket forskning för att försöka förstå varför alla ägg gör det här. Men de är bara programmerade att göra så och vi kan inte stoppa den på något sätt. Så det finns inte något möjlighet att man producera fler ägg. Men innan dess, så din fråga var om man skulle kunna påverka positivt, om man skulle kunna göra någonting för att förbättra äggen. Och det finns inte något man kan göra. Men man däremot kan göra någonting för att inte skada dem. Och då är framförallt undvika toxiska ämnen. Och en av de mest och bäst identifierade är rökning. Kvinnor som röker kommer lite tidigare i menopaus. Kanske ett år tidigare i menopaus. Så av någon anledning den här rökningen gör att äggen tar slut lite snabbare.
Finns det något annat sätt som kvinnor kan liksom på något sätt öka sina chanser att bli gravida?
Jag tror att det enda möjliga sättet att öka chanser att bli gravid är att försöka när man är fortfarande ung och inte när man är 45 år. För att då är chanserna kanske borta. Men i vår dagens samhälle så kvinnor vill göra så många saker, precis som män vill göra så många saker. Och det är roligt att vi alla får göra och utbilda oss och planera också hur ska vi bygga våra liv. Så man måste ändå informera kvinnor att det finns en risk att chanserna minskar med ålder. Men man kan inte tvinga personer att bygga sitt liv på ett annat sätt som de inte vill.
Nej, så egentligen så det bästa sättet för att öka chansen för en lyckad graviditet är att försöka bli gravid tidigt.
Ja, och så tidigt skulle jag säga innan 35 års ålder.
Då har vi någon typ av fingervisning för den som undrar. Toppen. Du, en sista fråga på det här innan vi ska titta lite på hur det fungerar hos män också. Kan man som kvinna betraktas som infertil och ändå bli gravid?
Ja, absolut. Och det tror jag är det därför vi ska aldrig säga aldrig. Ibland så händer ovanliga saker också i medicin. Som man, statistiken säger att nästan alla ska bete sig på ett visst sätt. Men det finns alltid exceptioner. Så även patienter som har mycket låga chanser. Där efter att man har träffat läkare har man sagt att verkligen du kommer inte att kunna lyckas. Ibland lyckas de. Och så kommer då vissa bebisen. Och det, jag tycker att det här är bara roligt. Men det är därför vi ska aldrig säga aldrig. Förstås, det finns absolut infertilitet där det inte går att göra någonting. Om kvinnan har opererat bort äggstockarna, då har hon inga ägg. Då hon kan inte bli gravid.
Så att det beror lite på vad orsaken bakom infertiliteten är. Om vi riktar fokuset mot män och mäns fertilitet för en liten stund. Om jag vänder på frågan då mot hur jag började med kvinnor. Skulle du kunna berätta lite hur fertilitet fungerar hos mannen?
Mm. Då så hos mannen är lite lättare för att som jag nämnde för kvinnor. Det finns vissa saker vi måste kolla. Att det finns ägg, om det finns äggledare, om det finns livmodern. Och om funktionen är normal. Hos män vi behöver veta om det finns spermier. Om paret har en normal samliv och mannen har erektion och det finns utlösning, så den första frågan är, finns det spermier? Hur många finns? Hur duktiga de är? Rör sig de snabbt? Och för det så finns ett test som heter spermaprov. Där mannen lämnar spermaprov, analyseras i mikroskopet och man räknar spermier och man tittar på rörlighet och så rapporteras enligt vissa parametrar. Så det är mycket enklare.
Ja, det var en mycket kortare beskrivning än vad vi hade på kvinnorna. Finns det någonting män kan göra för att förbättra respektive försämra sin fertilitet nu när vi har pratat om det kring kvinnor?
För att förbättra fertiliteten, det är väldigt svårt. Det finns en skillnad och det är att män producerar spermier varje dag. Så om man kan hålla sig frisk, om man äter nyttigt, om man inte också röker och använder toxikanter. Spermierna produceras varje dag och det är miljoner spermier som produceras. Så det finns en biologisk skillnad. Att även om 10% av spermier kan drabbas av någonting, kanske 90% är ändå fortfarande många som kan klara uppdraget. Så precis som för hos kvinnor som man bör undvika toxiska ämnen. Det finns en sak som för män har visat att det sänker spermiekvalitet och spermieproduktion och det är värme. Och det har man upptäckt hos män som kör lastbil under långa perioder. Då har man kunnat bevisa att spermierna försämras. Men om man tar bort värme, då kommer spermierna att bli normala igen. Eftersom spermier produceras livet ut. Så om man inte skadar de cellerna som producerar spermier, då kan man säkert producera spermier livet ut tills man är väldigt gammal. Det är en skillnad.
Så att de produceras livet ut, till skillnad från hos kvinnor där äggen tar slut. Betyder det att mannens fertilitet liksom inte är åldersberoende alls? Eller finns det ändå en åldersparameter i det här? Eller?
Ja, så man vet att det finns möjlighet att få barn i äldre år. Och det finns bevis på det. Men att spermierna är lika bra som de var när man är ung, det finns lite information som tyder på att spermier är mindre bra. Inte bara mindre effektiva, utan de här också kanske påverkas, och det kan finnas kanske lite flera saker som följer med i den genetiska informationen som kommer med spermierna. Logiken säger att det finns en bäst före datum också för män. För att bli pappa så ska man kanske inte vara så gammal. Man ska kunna få tid för att vara med sitt barn. Men biologiskt finns möjlighet att producera spermier tills man är 70 eller 80.
För det här med att spermier skulle kunna ha annan kvalitet har jag en fråga på. Och det är ju att man säger ju till kvinnor att absolut avstå helt och hållet från alkohol till exempel under en graviditet. Och jag har förstått det som att alkohol även negativt kan påverka spermiekvaliteten. Och då är min fråga, ska man rekommendera män att inte dricka alkohol under en period när de vill bli gravida med sin partner?
Precis som det finns toxiska ämnen som kan påverka negativt ägg och spermier. Så jag pratade framförallt om rökning hos kvinnor, så det är också rökning är dåligt för män, men det är också dåligt för hälsa, så det måste man ändå säga. Alkohol har inte visat samma påverkan negativ för fertilitet, i alla fall i måttliga mängder. Men förstås att dricka för mycket är också dåligt för hälsan. Men däremot att rekommendera till en kvinna som är gravid att inte dricka under graviditet, det är bara för att undvika att barnet ska drabbas av alkoholpåverkan. Och det är allvarligt. Och det kan orsaka allvarliga skador, så det är därför. Men just för fertilitet, det finns förstås i höga mängder ska man inte använda alkohol. Men ett måttligt alkoholintag har inte bevisat att det påverkar negativ fertilitet. Eftersom spermier produceras hela tiden, det finns saker som kan påverka spermieproduktion och kvalitet, och det är infektioner, hög feber, för temperatur påverkar så pass mycket. Så om en man har influensa och under de här dagarna med hög feber går och lämnar ett spermaprov, det spermaprov kan visa att det finns en väldigt påverkan på spermier med dålig kvalitet. Så alla effekter försvinner, man blir frisk igen och så kan man lämna ett nytt prov. Men om man lämnar det nästa vecka, då får samma spermier som man hade veckan innan. Så man måste vänta kanske 3 månader för att nya spermier som har byggts allihopa ska kunna komma i nästa prov till exempel.
Så den som lyssnar och vill optimera sin spermiekvalitet inför att bli gravid ska egentligen göra en 3 månaders plan där man försöker leva så hälsosamt eller så optimalt som möjligt, eller?
Ja, det låter väldigt klokt. Så om alla skulle kunna leva så nyttigt som möjligt och äta nyttigt och inte använda toxikanter, och då är det bättre förutsättningar. Och jag tror att de flesta personer som bestämmer sig för att nu ska vi bli gravida, de vill göra det så bra som möjligt, så de säkert börjar ändra lite livsstil och motionera mera. Allt det här är bra.
Och bara för att förtydliga så att jag förstår, för vi pratade om att om man har en regelbunden mens, då kan man ändå dra en indirekt slutsats att liksom cykeln fungerar som den ska, och då också om man är relativt ung att fertiliteten fungerar som den ska. Men det riktiga kvittot är egentligen att försöka bli gravid och faktiskt bli gravid.
Ja, och bara efter att inte lyckas på ett år, då bara efter det ska man börja med undersökningar, konsultationer och mäta hormoner och allt det här.
Just det, men kan man säga då att om en man lämnar ett spermieprov där det ser ut att vara bra värden över hela spektrat av värden med hur de rör sig och hur många de är och hur de ser ut, kan man då sätta lika med tecken att man har en god fertilitet hos mannen?
Ja, jag tror att i andra ord, det som vi gör är att vi försöker hitta anledning som vi kan behandla. Om spermaprov är normal, spermierna är som det ska, så då behöver vi inte göra någonting där. Så det som vi gör som en liten detektivarbete är att hitta vad är som är orsaken. Och om man tänker på 100 par som vi har gjort de här testerna, efter att de har provat ett år och inte har lika, så det verkar inte finnas någon uppenbar orsak, är att 30% har faktorer hos kvinnan, 30% har faktorer hos männen, och så 30% har antingen ingen orsak som vi kan undersöka, som enligt undersökning vi har kunnat påvisa, eller att det finns faktorer hos båda som påverkar. Och det här är väldigt generellt.
Så generellt tredjedel, tredjedel, tredjedel.
Ja,
ungefär.
Jag tror att så står det i medicinska böcker.
Ja, men vi håller oss till det tills vi får höra något annat. Om vi återgår till paret som vi började med, som ville bli gravida. Nu försökte vi lära oss lite mer om innan de ens ska bli gravida, hur det här fungerar. Men nu har de bestämt sig. Vad är det första de behöver tänka på efter det första samtalet där de säger, nu är vi överens, nu kör vi?
Ja, nu skulle jag säga att den första man borde tänka på är att nu ska vi bli med barn, så det är bäst att sluta röka. För att framförallt om kvinnan blir gravid, om hon röker, det ger inget bra för hennes graviditet. Eller om man dricker mycket alkohol och blir gravid, så då är det bäst att sluta lite innan dess. Och det finns den här motivationen att nu vill jag bli gravid och jag vill lyckas med det, men så vill man också att graviditeten ska gå bra hela vägen. Så allt som kan vara risker är bra att kunna minska.
Och hur stor är chansen att bli gravid på naturlig väg?
Ja, det är verkligen svårt att räkna. Men om man, så man ser en kurva på patienter som börjar prova bli gravida och hur många blir gravida under det första året, så innan de kommer till oss. Så man säger ungefär 80% har lyckats. Så fertilitet ska funka hos 80% av dem. Efter ett år, 20% har inte blivit med graviditet. Och det är de som börjar en utredning för att se vad var det för orsaken. Man kan säga att vara gravid hemma, om allt fungerar som det ska, så chansen är kanske under 10% per cykel. 10% per cykel. Men det här säger inte så mycket, för att chansen är 100 eller 0 för det här paret som lyckas eller misslyckas. De mest fertila ska förstås bli gravida först i den här kurvan som kommer att få 80%. De mest fertila får barn snabbare och sen kommer de som får barn senare. Men den här 20% som finns kvar är de som verkligen behöver att vi tittar lite på och så hittar vad som är orsaken. För att ibland med enkla behandlingar kan vi hjälpa. Är det så att kvinnan inte äglossar, hon kan få bara några tabletter. Äglossa hemma och paret kan vara hemma och så lyckas de. Det var ett enkelt sätt att behandla. Men om det finns äggledare skada, då måste vi erbjuda provrörsbefruktningsbehandling.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
På den här kurvan så beskrev du ju väldigt tydligt, nu sitter vi här och alla ser inte vad vi gör, men att ju mer fertil man är, om man ska se det som en trappa, desto större är chansen att man i genomsnitt snabbare får en lyckad graviditet. Hur spelar åldern in på den här trappan?
Ja, ålder spelar roll också, för att vi såg att kvinnor som är yngre har ett fler ägg, antal ägg är bättre än kvinnor som är äldre. Men kvalitet på äggen är också bättre när man är ung än när man är äldre. Vilket gör att chanser att bli gravid, även med behandling, är högre om man är yngre. För de yngre gruppen, yngre än 35, är chansen högre än för de som är 35-42 till exempel.
Hur länge ska man ha försökt bli gravid utan framgång då? För att man ska börja fundera kring om sin fertilitet är påverkad. Är det ett år?
Ja, det är krav från sjukvården, och så det här är i hela världen, för att få en diagnos infertilitet så måste man ha försökt ett år. Och då, det finns par som upplever att ett år är väldigt långt och andra par som upplever att ett år är rimligt, beroende på deras planer. Men när ett par drabbas av infertilitet, om alla likas och de likas inte, det, ibland så blir det en väldigt jobbigt psykologisk påfrestning också för par. Det är inte ovanligt att man har patienter som säger att de träffade sin kompis som hade babys i barnvagnen, så hon bara började gråta för att det här händer inte hos henne. Hon förstår inte varför min kropp, men min kompis lyckades. Så vi behöver också tänka på att det här är inte bara ett fysiskt problem, utan det är också patienterna behöver ibland mycket runt omkring. Och så vi har på alla fertilitetskliniker i Sverige, så vi har kuratorer eller sjuksköterskor, specialiserade psykologer som kan också hjälpa till. För att det är jobbigt att vilja ha barn och inte kunna få barn, som alla andra som inte behövde någon behandling. Och det förstår vi som jobbar i sådana kliniker.
Vårt par vill öka sina chanser för att bli gravida, och de söker ju nu lite tips och råd på nätet för att förstå hur de bör tänka. Vi har redan varit inne på att undvika rökning, undvika alkohol eller olika väldigt ohälsosamma vanor som man vet skadar mer än gör nytta. Men jag tänkte nu, Kenny, passa på att presentera 4 väldigt vanligt förekommande påståenden om fertilitet som vårt par sannolikt kommer att stöta på nu när de söker information på internet. Och så får du svara om det stämmer eller om det inte stämmer. Man kan inte bli gravid om man har sex under pågående mens. Sant eller falskt?
Det är sant. För att man är lång från ägglossning. Har man pågående mens är man 2 veckor till en ägglossning. Ägget bör befruktas inom 24-48 timmar. Det skulle vara verkligen, verkligen osannolikt att bli gravid om man har pågående mens. Men om man har pågående mens men man har en kort cykel och mensen varar i 10 dagar och man ägglossar på dag 12, då kanske kan man bli gravid.
Men det
är ganska osannolikt.
Ja, precis. Men man kan inte ta med sig från det här samtalet att det är helt säkert.
Ja, jag tror att jag sa idag att man ska aldrig säga aldrig.
Nej,
det beror på mera detaljer, hur var mensen och vem är patienten och hur lång är cykel. Men det skulle vara mycket ovanligt.
Ja. Om du har blivit gravid en gång, kommer du inte ha några problem att bli gravid igen?
Ja, det är falskt. För att om man har blivit gravid en gång så visar det att det här fungerade en gång hela vägen och det gick bra. Men det är inte någon garanti att någonting händer efter det som kan påverka negativ fertilitet. Så det kan bli svårighet att bli gravid efter det. Men åt andra sidan, har man redan fått barn, då är det goda tecken att det här kan fungera igen.
Bra svar. Att som kvinna ligga på rygg efter sex ökar chansen att bli gravid. Sant eller falskt?
Jag tror inte att det ökar chansen, men det låter lite skönare att kunna ligga på ryggen stund.
Så falskt, men om man känner för det så får man absolut ligga och vila. Och den sista då. Om din mamma hade lätt för att bli gravid så kommer det även att gälla dig.
Det stämmer att vi har med oss saker som våra familjer har haft, så det kommer i våra gener. Om mammorna har haft tidigt menopaus, så finns en risk att den här kvinnan som är min patient nu också har för tidigt menopaus och äggen tar det slut för tidigt. Så har man en bra fertilitet i familjen, så troligtvis har man också det. Men det går inte att mäta det på något sätt.
Nej, så man kan alltså ärva en bättre eller sämre fertilitet, men det är svårt att kontrollera för hur det har blivit i det genetiska lotteriet.
Det är svårt att garantera.
Ja, jag förstår. Då får man bara leva med ovissheten.
Mm.
Det här med att bli gravid är ju inte bara en fråga om fysiologi och anatomi, utan det är också en fråga om timing. Och svårigheter behöver ju inte nödvändigtvis bero på påverkad fertilitet. Och jag tänker framförallt på ägglossningen. Hur tar man reda på när man har ägglossning och hur bör man tänka kring detta?
Ja, ägglossningen är... Så det finns många gamla studier som, där man tog blodprover för kvinnor och som man har tittat med ultraljud och man har sett när kvinnan ägglossar vad som händer och vad som händer också som man kan mäta hormonellt i systemet. Ägglossningstester säger ja eller nej till den här LH-PIK-hormonet som kan mätas i urin. De ser ut som graviditetstester. Så om man börjar dag 10 och dag 11 och dag 12, dag 13, kanske dag 13 blir positiv. Och då betyder det att hennes ägglossning kommer att se dagen efter, dag 14. Och så stämmer. Och så de här ägglossningstester, de är enkla att använda. De säljs på apoteket utan problem. Många patienter testar dem när de försöker bli gravida. Och de funkar för de flesta patienter. Ibland funkar de inte. De funkar inte för alla. De flesta kvinnor har regelbundna menstruation på 28 dagar. Och när cykeln är 28 dagar, det betyder dag 1 är menstruationsdagen. Och sen 28 dagar senare så kommer en ny mens. En cykel på 28 dagar innebär att om det finns ägglossning, det sker på dag 14. För att den andra delen av menscykel är väldigt fix. Efter ägglossning byggs en guldkropp och det lever inte i regel mer än 2 veckor. Så det här är den fasta delen av cykel. I den här 28 dagars cykel med ägglossning dag 14 betyder att innan dag 14 behöver den här hormonell styrning av ägglossning ske. Så man måste kunna mäta den innan. Och ägglossningstester började i den här cykeln kanske påbörjas på dag 10, så att man inte missar den dagen testen blir positiv.
Nu visar det sig här i vår historia att vårt par har upplevt ett par positiva graviditetstest, men som efterföljts av tidiga missfall.
Mm.
Hur många missfall krävs det för att man från vården ska börja reagera?
3 missfall i rad krävs för att man ska göra en utredning för upprepade missfall. Men missfall betyder inte graviditetstest positiv, utan det betyder att efter graviditetstest positiv man har även sett en graviditet utvecklas i livmodern. Så det finns en bekräftelse att det finns en graviditet. Och sen efter det så har skett ett missfall. Det händer ungefär vecka 5, 6, 7 eller tidigt. Efter 3 sådana missfall så gör man en utredning för att undersöka om det finns faktorer som har orsakat detta. Men varför gör det man efter 3 missfall? För att 1 missfall har oftast ingen betydelse, eller till och med 2 missfall har ingen betydelse. Ett missfall är i stort sett ett prov att man kan bli gravid, så man ska ta det som något bra i bakgrunden. Upprepade missfall är ovanliga och de har genetiska orsaker, att det finns något fel i kromosomuppsättning hos antingen kvinnan eller mannen, så det finns undersökningar för det, eller andra underliggande faktorer som kan orsaka det. Men det är som sagt lite ovanligt. Det vanligaste är att det här ska gå bra.
Om jag förstår det rätt så har man valt 3 stycken från vården för att det ändå är så pass vanligt att det inte räcker med 1 eller 2 för att starta en utredning. Okej. Och nu funderar ju vårt par här, som har varit med om ett par stycken missfall. Nu funderar de på att söka hjälp för att bättre förstå varför de inte får det att funka. Vart borde de vända sig?
De kan vända sig till en gynekolog som jobbar med ett intresse om fertilitetsfrågor, för att det är gynekologer som kan göra en sån undersökning från början, och så man tittar om det finns någon faktor som kan ge benägenhet till missfall. Och då, det här är ett normal, frisk par som har lyckats med två graviditeter, men det har blivit ett tidigt missfall, så den första man ska titta kanske är hur livmodern ser ut. Är den normalbyggd? Och sen man kan också testa andra faktorer, för att om det här paret har försökt under ett år och har lyckats två graviditeter med missfall, de har inte ett barn, så de har infertilitet, så där man kan börja. Men de utreds inte för upprepade missfall, för att de har inte den kliniska kriterium för att utredas för det.
Och hur inför ett sånt besök, vi säger att de bokar ett besök med gynekolog, hur ska man tänka inför det, och finns det något sätt man kan förbereda sig på, eller är det bara att gå dit på utsatt tid? Eller?
Ja, ett besök hos en gynekolog som att gå till en annan läkare som ska titta på en annan del av kroppen. Med fokus på fertilitet, så det spelar ingen roll vad kvinnan är i sin menstruationscykel. Helst ska hon inte vara på menstruationsdagar, för att om man vill göra en undersökning, det är obekvämt för patienten att göra en undersökning när hon har själv menstruation, men annars det har ingen betydelse för de organ och aspekter som vi behöver undersöka. Det har ingen betydelse.
De tar sig tillsammans, för nu råkar det vara så, Kenny, att det är din mottagning de ska till, och de tar sig tillsammans till dig på din mottagning, och när de sitter med dig i rummet så frågar du ifall de har några frågor innan ni kommer igång med samtal och undersökning. Och kvinnan svarar då att hon vill veta hur många ägg hon har, för hon har hört att du har berättat att man har ett bestämt antal ägg som till slut kommer att ta slut. Vad svarar du på det?
Ja, det är förstås, jag kan förstå att om patienten vill bli gravid och hon har inte lyckats få en graviditet som lyckas hela vägen, så vi kan göra en utredning för infertilitet, och då i utredning ingår att vi tittar på, som du säger nu i citationstecken, antal ägg. Det är ett sätt att, det finns ett sätt, eller det finns två sätt att titta på antal ägg. Som inte är faktiskt antal ägg som hon har, men det är en representation av de äggen som hon har, som berättar de mest utvecklade av dem, hur de beter sig. Och ett sätt är att titta i en gynekologisk undersökning med ultraljud, att titta och visualisera äggstockarna och se hur de ser ut. Och där kan man se hur många små äggblåsor har blivit lite större än de andra. Vi kan se dem med ultraljud, de är kanske 3-4 mm stora. Och man kan säga att du har 4 i den här äggstocken och du har 6 i den andra äggstocken. Så det här heter antral follicle counts. Och det betyder att hon har ett gott antal äggblåsor i den här menscykel, och från det här antalet ska en ägglossa. Så från 10 att en ska ägglossa låter som ett bra antal. Och att titta på äggstockarna med den här ultraljudsundersökningen berättar för oss mycket, för att det finns kvinnor som har kanske har 30 äggblåsor, andra som har bara 2 äggblåsor. Och då kan jag misstänka, om man jag bara ser 2, att den kvinnan har väldigt få ägg kvar. Och det här är en klinisk undersökning, så krävs förstås att man är tränad med ultraljud. Man kan göra den här undersökningen och patienten är motiverad att göra det. Men om man inte vill göra det, man kan också ta ett blodprov. Och då är det ett hormon som heter antimulerishormon som man mäter. Och värdet kan vara hög eller lågt eller normal. Och de motsvarar den här antal äggblåsorna som hon har, som jag kunde se med ultraljud. Så förstås som gynekolog som jobbar i fertilitet, så jag gör båda saker. Jag tar blodprovet, men jag tittar också själv med äggstockarna. Och de brukar motsvara gemotsvariga information.
Det här första besöket är väl egentligen kanske inför en fertilitetsutredning? Eller?
Det här första besöket är ett par som har fått två graviditeter och två missfall. Så förstås det föranleder att man ska titta på anatomin. Vi vill se om anatomin är normal, om livmodern ser normalt ut. Man pratar med patienterna för att få information om menstruationscykel, för att det ger mycket information. Om patienten har oregelbundna menstruationer eller om menstruationscykel är väldigt kort på 18 dagar. Alla sådana saker är viktiga. Det är viktig information som vi använder, som också hjälper oss förstå hur patientens äggstockar fungerar och hur pass god antal ägg hon kan ha. Det hjälper också där. Så man får alla sån information från patientens historik. Det heter anamnes. Och sen bestämmer man göra några undersökningar. Den mest naturliga att börja med är just en gynekologisk undersökning för att titta på livmodern och titta på äggstockarna. Och det görs under samma mottagning. Och så man kan testa alla de här sakerna och säga att det här är normal eller vi har hittat ett fel på något av dem.
Hur lång tid brukar en fertilitetsutredning ta i genomsnitt?
Jag hade svårt att säga hur lång tid tar det. Men jag tror för de allra flesta patienter så det är ganska snabbt under en ganska bekväm tid att vi kan få komma med feedback. Så här, vi har hittat de här proverna. Det här är den behandling vi tänker erbjuda. Eller vi tänker att ni behöver inte en behandling i nuläget utan ni kan prova 6 månader till. Och sen får vi träffas igen. Mm. Det beror på. Men förstås det finns ovanliga orsaken till infertilitet. Är det så att vi upptäcker att patienten har en genetisk betingad infertilitet till exempel. Då behöver vi göra en analys på kromosomer. Och det här kommer att ta kanske längre tid. Tills vi får ett svar.
Fertilitetsutredningen för vårt par är nu klar och resultaten har kommit in. Och för avsnittets skull så har mannen ett lågt antal spermier och låg kvalitet på de spermier man har hittat. Och kvinnan har i sin tur ett lågt antal äggblåsor och misstanke om ärrvävnad på äggledarna. Hur vanligt skulle du säga att det är med denna bild hos mannen respektive kvinnan?
Då hamnar de i den här 30% som jag menade. Antingen om man inte hittar någon orsak eller att båda har orsaken, det är ganska vanligt. Men jag jobbar på ett universitetssjukhus så vi har de svåraste patienten. Så det här paret skulle säkert komma till oss.
Hur hanterar man den här situationen och vilka alternativ har hon potentiellt för att kunna bli gravid?
Mm. Ja, om det är samma patient som har varit gravid 2 gånger och har fått missfall men hon har skada i äggledare, då är mycket risk för att hon har en graviditet som sitter utanför livmodern. Så och dessutom är väldigt låg chans att hon blir gravid naturligt igen. Jag vet inte om det har hänt 2 gånger i det här fallet. Så behandling när man har skada i äggledare är med provrosbefruktningsbehandling, absolut. Och då kommer de att erbjudas en sån behandling som kan planeras med intresse att starta ganska snart. Eftersom hon har få ägg kvar. Så vi bedömer att hon har en mycket begränsad äggreserv med bara 2 sådana små äggblåsor. Så chansen att vi får ägg på en provrosbefruktningsbehandling beror på de här mer utvecklade äggblåsor. Så hos en annan kvinna till exempel skulle vi kanske kunna få 12 ägg på en behandling. Men för din patient som du berättar som har så begränsat reserv så vi kanske lyckas få 2 ägg. Och om vi skulle inte göra behandling nu utan om ett år, då kanske chanserna är borta. Så det finns intresse att behandla det här paret ganska snart med provrosbefruktningsbehandling. Och eftersom mannen har en låg kvalitet på spermier och låg antal, då ska göras en behandling som heter provrosbefruktning med mikroinjektion. Provrosbefruktningsbehandling betyder befruktning utanför kroppen och i laboratoriemiljö. Och det finns 2 sätt. En är att äggen låtas befruktas av spermier och spermierna befruktas själva efter mannen lämnar spermaprov och vi har plockat ägg hos kvinnan. Och i laboratoriemiljö spermierna befruktas själva. Det heter konventionell IVF. Men det finns en metod som heter mikroinjektion där vi själv tar varje ägg och väljer ett spermie, den som vi tänker är bättre, piggare, rör sig snabbare. Och så det här spermiet ska injiceras in i ägget för att hjälpa till befruktning. Så det här paret kommer att erbjudas den här behandlingen.
Och nu nämnde du egentligen flera saker som jag vill ta fasta på. Men IVF, det finns ibland, upplever jag själv, en kommunikation utåt att IVF skulle kunna vara i princip lösningen på alla ens fertilitetsproblem. Hur framgångsrikt är det med IVF egentligen?
Jag tror att tidigare pratade vi lite grann om chanser. Så det här paret, om vi lyckas få två ägg för att göra IVF, provrörsbefruktningsbehandling, och om vi får injicera spermie in i varje ägg, då har vi chans att få befruktning på det första ägget och det andra ägget. Men vi kan inte göra befruktningen. Det är det spermie och ägget som gör det. Så vi kan sätta spermie i där och så dagen efter får vi se om det befruktas eller inte. Det kan bli att båda blev befruktade, en blev befruktade eller ingen blev befruktade. Våra chanser är beroende av att vi har ett befruktat ägg som utvecklas vidare och den sätts tillbaka i livmodern. Och om vi lyckas med det, då är chansen 30% att vi lyckas, som för alla andra. Vi har ett bra embryo som sätts i livmodern. Men om vi inte har det, då är våra chanser lägre. Om embryo inte är perfekt, inte har så högt kvalitet, det finns en gradering på det här. Men det kan också vara så att vi inte har fått någon befruktning och så är verkligen, vi måste börja behandling en gång till.
Alltså spontant tycker jag att det låter ganska lågt, eller? Alltså man sitter ju och faktiskt säkerställer att det blir ett embryo, alltså ett befruktat ägg.
Ja.
Och sen så för man in det och då är det ändå så att säga bara 30%.
Ja, men det är för embryo som återföres i livmodern. För att provrörsbefruktningseffektivitet beror på antal ägg som vi har fått från början och antal embryo som vi har producerat under en behandling. Ett sätter sig i livmodern och vi ger en chans till graviditet som är 30%. Men om det finns flera ytterligare embryo som ser bra ut, vi kan frysa ner dem. Och så kan vi använda dem senare till behandlingar. Så patienterna som genomgår en sån behandling, de vinner ett extra bonus med extra embryo som kan frysas ned. Alla får inte extra embryo som är frysta, men ja, lite mer än hälften får de här extra embryo. Och de ger oss extra chanser att tina den här embryo och så sätta den tillbaka i livmodern i en ny cykel senare. Så om man har fått ett färskt embryo och kanske två friska embryo, då har patienter tre chanser på samma behandling. Och därför är provrörsbefruktning effektiv. Men den är effektiv när vi har ett gott antal ägg från början.
Så skulle du säga att man skulle kunna rekommendera par som vill bli gravida någon gång tillsammans, men som kanske inte har bestämt sig för när ännu, för det är inte timing av olika anledningar i livet, att man går och fryser ner embryon när man är yngre för att det är större chans till bättre embryo?
Nej, jag skulle aldrig säga det jag rekommenderade till mina patienter.
Nej.
Men därför är information om fertilitet och hur det påverkas med ålder viktig för alla. Så man vet hur ska jag lägga mina prioriteringar i livet. Och, att frysa embryo är ingen lösning. Och dessutom fryser man embryo så finns lagar och regler och, som kommer att ändå drava många personer senare. Jag skulle säga att vill ni ha barn så försök nu när ni är unga för att chanserna är goda. Och så har ni provat ett år och inte har lyckats, så kom till någon av kliniker som har fertilitetsutredningar för att se vilken är orsaken och hur kan vi hjälpa till.
Ja, och det här med regler har jag ju försökt att titta lite på. Och jag lärde mig väldigt nyligen, och det här vill jag bara höra med dig, det är ju att om ett par har fryst in ett embryo och mannen dör, så får kvinnan inte, eller får hon genomgå IVF med ett embryo som innehåller mannens spermier?
Nej, det är enligt de lagen som vi har haft, så man får inte använda den här embryo om mannen inte finns eller om de har separerats, för att embryo är deras. Men det finns intresse att göra ändringar i lagen så att även den situation du beskriver kan också få behandlas och embryo kan användas. Men det är därför lagen om embryo är komplicerade. Bara om paret separeras, då kvinnan kan inte få använda de embryon.
Okej, och det är ju för att tillvara ta bådas intressen individuellt egentligen. Och lite fokus på mannen. Han har ju ett lägre antal spermier, lägre kvalitet på spermierna man har hittat. Vad finns det för alternativ i vården för att kunna ta tillvara på de få bra spermier som finns?
I praktiken så reproduktionskliniker jobbar redan med metoder med mikroinjektion. Det finns på alla IVF-kliniker i hela världen. Så finns det spermier. Och så lägre spermier betyder kanske 1 miljon eller lägre än 1 miljon. Men det finns i alla fall fler än 100, eller jag vet inte, finns det spermier. Så vi vet att vi kan använda dem för behandling. Sen finns det fall där man ser verkligen, verkligen få spermier. Och då behöver vi göra någonting för att se om vi kan hitta fler. Eller vad är det som orsakar att det finns så få spermier i ett spermaprov. Det kan finnas obstruktioner också, så att spermierna produceras i testikel men de kan inte ta sig ut hela vägen. Och så ibland behöver vi gå och göra biopsier där vi tar en liten provbit från testikel och där hittar vi spermier som kan användas till behandling. Så ibland behöver vi också göra sådana kirurgiska ingrepp för att få spermier till behandling.
Och det är ju själva utredningsdelen, men bara så att jag förstår det här rätt. Sen när man väl har lyckats extrahera välmående, friska spermier, så är det återigen mot provrörsbefruktning man siktar.
Ja, de kan bara användas genom provrörsbefruktning behandling.
Ja. Okej. Okay. Och nu, du sitter ju här på mottagningen och nu så har du svarat på frågan, för kvinnan hade ju en fråga om det här med antal ägg som hon ville veta. Och nu när du berättar för mannen om deras situation och hur man kan göra för mannen, så vände han sig till dig och undrar om det finns något han hade kunnat göra annorlunda för att ha en bättre spermiekvalitet. Vad svarar du då?
Vi vet inte vad som är orsaken till att han har en dålig spermakvalitet. Så några av de patienterna behöver utredas vidare för att se om det är något underliggande sjukdom som orsakar detta, eller är det bara en obstruktion, kanske en gammal infektion, precis som hos kvinnor skadar sig äggledare av klamydia. Hos män också finns skada i de här små rör som transporterar spermierna hela vägen ut. Och sen ibland även hos de som har få ägg och de som har väldigt få spermier finns det genetiska faktorer som orsakar detta. Och då ibland behöver vi undersöka de faktorerna också.
Och du sa förut att det är ungefär en tredjedel av fallen som beror på kvinnan när det är något typ av problem med att paret ska bli gravida. En tredjedel på båda eller där man inte vet, och en tredjedel på mannen. Hur ofta skulle du säga att par kommer och söker hjälp och där paret tror att det beror på mannen?
Det var en intressant fråga. Jag tror att det är ganska vanligt kanske att i paret så man tror att det är kvinnan som är orsaken på något sätt. Men det är också för att det är kvinnan som blir gravid, så det är hon som visar tecken på att någonting inte händer som det ska. Ja, det var en väldigt svår fråga.
Ja, alltså den får mig att tänka till i alla fall. För att min upplevelse är att fertilitetsfrågan på många sätt, som du också är inne på, lite så där slarvigt uttryckt ägts av kvinnan. Att det är väldigt mycket fokus på kvinnorna och kvinnornas förmåga att bli gravida. Och då hamnar ju lite mannens ansvar och roll i det här lite mer i bakgrunden i alla fall, även om det kanske inte är helt. Och då var det bara intressant att höra om du höll med och i så fall varför du trodde att det var på det viset.
Vi har inte frågat paren när de kommer till oss och vad de tror. Vi har aldrig frågat dem. Och vi som läkare, vi vet att det kan finnas orsaker hos den ena, den andra eller båda. Eller den tredje procent inkluderar också när alla prover är normala och vi hittar ingen orsak och vi kan inte förklara varför de är infertila. Och det här är kanske den jobbigaste gruppen, för att man skulle vilja hitta och kunna peka på vad det är och vad det beror på, för att vi kan också behandla, men när vi inte vet så då behandlar vi ändå.
Vi har ju en liten stund tangerat vad paret själva har upplevt, vad de vill göra, vad de kan försöka göra för sin fertilitet. Men ibland så hjälper ju inte det ändå hela vägen. Och man kan ju då behöva ta hjälp av donationer av antingen ägg eller spermier. Och då är min första fråga, vad innebär äggdonation?
Äggdonation innebär att man kan få göra precis samma behandling med provrörsbefruktning. Så i laboratoriemiljö gör vi befruktning. Och den enda skillnaden är att äggen kommer inte från patienten själv utan doneras av en donator. Vi gör liknande behandling med spermadonation när det är mannen som inte har spermier. Och spermiedonation kan också göras även när patienten själv inte har en partner. Så ensamstående kvinnor får göra behandling med spermadonation. Eller lesbiska par som inte har spermier kan också få göra behandling med spermadonation. Så behandling med donation är mycket vanliga och i Sverige görs också under offentlig regi. Vi har jobbat med båda metoder många år. Donatorer är friska personer som inte har några sjukdomar, som inte har några ärftliga sjukdomar och som vill frivilligt donera sina ägg eller spermier till personer som behöver dem för behandling. Jag tycker det är fantastiskt att det finns sådana människor som vill hjälpa på det sättet.
Verkligen. Skulle du säga att det finns gott om äggdonatorer i Sverige idag?
Vi behöver alltid mer donatorer. Nej, jag kan inte säga att det finns gott om donatorer. Vi behöver fler, men det finns bra intresse av personer som vill hjälpa som donatorer.
Och med både egentligen donation, oavsett om det är ägg eller spermier, kan man få ge upphov till ett obegränsat antal barn som donator? Eller finns det en gräns där? Eller?
Det finns en gräns och det här skapats gamla rekommendationer, men i stort sett så om en donator ger upphov till barn i en familj, man sparar spermier från samma donator för att den familjen ska kunna få syskonbehandling i framtiden. Men den donator får inte ge upphov till fler än barn i 6 familjer totalt i Sverige.
Och kan du bara berätta lite kort hur den processen går till? Vad får jag liksom välja på om jag ska söka efter en donator? Vad får jag veta i förväg?
Läkare på den kliniken man gör behandling, det är den person som ansvarar för att hitta en lämplig donator till den specifika par eller person som vill göra behandling. När vi började med spermadonationsbehandling, så den första behandling vad gäller donation som vi gör det i Sverige, då var heterosexuella par som kom för behandling. En anledning att behandling var att mannen inte hade spermaproduktion. Och då sökte vi en donator som fysiskt skulle matchas till paret. Och sen idag så jobbar vi ganska på samma sätt med kroppskaraktäristiska, kroppskonstitution, hårfärg, ögonfärg. Men den viktigaste är att våra donatorer är friska, inte har några ärftliga sjukdomar, inte har några infektioner. De utreds precis som andra bloddonatorer och andra donatorer. Och de vill göra det här frivilligt och altruistiskt. Och fyller man sådana krav så kan man bli donator. Plus att I Sverige finns en lag som heter lag om genetisk integritet som säger att när ett barn har fötts efter en behandling med donation har barnet i moget ålder rätt att känna till sitt genetiska ursprung. Barnet har rätt till det. Så donatorer behöver acceptera detta för att kunna donera. Och mottagare av gameter, de också att eller spermier, de också godkänner detta för att de behöver som skydda den här rätt till barnet. Så när man skriver på sådana allvarliga samtycke så har man tagit ett ansvar som donator eller som mottagare i den här situationen. Och så hypotetiskt om 18 år, så om ett barn har fötts efter en donation, har barnet rätt att komma till kliniken att få veta vem var den här donator, och sen att om barnet vill i den tidpunkten när en vuxen person har rätt att också söka den donator och kontakta den om den person vill.
Hur, när det gäller att matcha donator, hur ser det ut med samkönade par?
Ja, vi har såna frågor och ibland så man använder bara logiken. Så det brukar inte vara något problem att hitta en donator som passar. Men förstås om man behöver en donator med ett särskilt etniskt ursprung där vi har väldigt få donatorer tillgängliga, då kan ta längre tid att kunna hitta rätt donator till en viss par.
Vi ska lämna paret i vår berättelse och kika lite snabbt på dina tankar och upplevelser kring fertilitetsvården i framtiden. För att förstå framtiden, var befinner sig forskningen idag kring just reproduktiv medicin?
Ja, forskningen har gått på att förstå hur äggen utvecklas och hur kan vi hjälpa till och hur kan vi få flera samtidigt. Det är bara lyckas med det så kan vi, har vi kunnat utveckla provrörsbefruktningsbehandling, preparera spermier och alla sådana tekniska moment, befrukta och följa upp utveckling på ett embryo. Allt det här är väldigt utvecklat idag. Men vi lyckas fortfarande bara 30% av fallen när vi sätter ett embryo i livmodern. Så det är uppenbarligen mycket vi fortfarande missar. Men vi har inte sett att undersöka det än. De senaste åren har varit enormt framgång vad gäller metoder som kan se vad som händer i cellerna, så på molekylnivå. Det molekylärbiologi är verkligen stort och går snabbt fram, så jag kan tänka mig att kanske i framtiden kan vi bara med en enkel test säga ja, din livmoder är perfekt för återföring av embryo imorgon eller om 2 dagar, och sen man placerar den embryo i livmodern i olika tidpunkter, inte som vi gör idag, som vi har gjort sen vi började jobba med provrörsbefruktningsbehandling. Så jag tror att det kommer att finnas en sån utveckling på att individualisera behandling även närmare patientens egen situation och egen biologi. Men jag tror att det är det som kommer att komma fram. Utveckling på embryo i laboratoriemiljö har varit fram till kanske 3 dagar under över 20 år. Och bara de senaste 10 år nästan så har vi kunnat utveckla embryona till ytterligare dagar i laboratoriemiljö för att återföra dem ännu mer utvecklat, och de behandling resulterat i högre graviditetsfrekvens och barn. Så det finns fortfarande möjlighet att förbättra metoden i laboratoriemiljö. Vad är det som man behöver kanske tillsätta till ett embryo som ska utvecklas? Vi gör så bra vi kan för att göra liknande som i kroppen. Men vi kan inte veta exakt alla 100% saker som behövs. Så jag tror att vi kommer att se mycket utveckling teknisk. Men också att förstå bättre biologiska mekanismer och hitta rätt, vad heter, precision medicine för varje patient, kanske där.
Tror du att man kommer kunna producera barn i konstgjorda livmödrar i framtiden?
Jag tror inte att det är möjligt, men jag ser inte det som i en nära framtid. För att om man tänker, om man skulle utveckla en ny metod just imorgon, att det ska implementeras i kliniken, så kräver så många tester och säkerhetsaspekter, och har vi inte påverkat något annat som inte kan mätas lätt, så jag tror att om en sån science fiction som du berättar kommer att finnas. Jag tror inte att det kan vara i en nära framtid, men en väldigt, väldigt lång framtid. Efter mycket säkerhetstester. Vi får se.
Ja, verkligen. Tror du att två män eller två kvinnor i framtiden kommer att kunna få biologiska barn tillsammans?
Jag tror att det är möjligt, för att vår genetiska uppsättning finns i alla våra celler också. Så om man kan föra den till ett ägg som är tom, och där lägger man sin egen genetik. Så det är möjligt att kunna få ett barn på det sättet, om man tänker att det är det som är viktigt. Men det finns många andra sätt att få barn. De som får barn med donation för att jag har inte egna ägg eller jag har inte egna spermier, de upplever aldrig att deras barn inte är lika deras som en som fick sig med sina egna ägg eller sina egna spermier. Och sen finns också möjlighet att få barn genom adoption. Och jag brukar säga till mina studenter, för att alla behandlingar erbjuder en chans, och chansen är hög som 30% att få barn genom en behandling. Men om man vill gå via adoption, då får man barn 100%. Så det här är säkert. Så det finns också ett annat sätt som fungerar för många. Och vi är olika, vi letar efter olika saker.
Ja, precis. En sista fråga om framtiden. Hur skulle du själv vilja att framtidens vård kring reproduktion såg ut? Om du fick bestämma helt och hållet.
Satsning på reproduktion är väldigt viktig för samhällets fortsättning. Så vi har många begränsningar och regler och åldersbegränsningar som också gör det svårt för många av våra patienter att kunna lyckas och få samma stöd som andra. Så jag skulle önska att det här utökas lite till, och de begränsningarna som har stipulerats tidigare så kan vara lite mer flexibla.
För att se, vi börjar närma oss slutet nu, Kenny, och för att se om vi har fått svar på våra stora frågor, så tänk att vi repeterar dem innan vi avrundar för dagen. Svårigheter att få barn beror oftast på kvinnorna. Sant eller falskt?
Falsk.
Om du har blivit gravid en gång, kommer du inte ha problem att bli gravid igen?
Falsk.
Män är fertila under hela sin livstid?
Sant.
Att fertiliteten försämras med ålder beror, och då är det för kvinnan då, beror bara på att äggen tar slut?
Falsk. Det var inte bara på det.
IVF är lösningen på alla fertilitetsproblem.
Nej, tyvärr.
Kenny, finns det några andra välvalda ord innan vi avslutar som du vill skicka med lyssnarna på temat fertilitet, som du tycker att vi ska förtydliga eller något vi har glömt att gå igenom? Eller?
Det är svårt att prata om fertilitet, och det är svårt att mäta fertilitet, för att en enkel individ som är singel, som inte försöker, hur ska man prata om fertilitet då? Man måste prova. Och det här finns ett partner, om man provar och man försöker och har inte lyckats på ett år, så vänta inte längre. Då är det dags att börja göra en utredning, och vi kanske kan hjälpa och hitta vad som är orsaken och erbjuda en behandling som passar.
Bra, en liten call to action som en grande finale. Det tycker jag är utmärkt. Kenny, stort, stort tack för att du kom och gästade Sjuka Fakta, och för din kompetens på området inte minst, och för att du har hjälpt mig och lyssnarna att bättre förstå det mesta om vår evolutionärt avgörande funktion för överlevnad, fertilitet. Tack så mycket.
Tack så jättemycket för att jag fick vara här och lyssna på alla de här frågorna. Det var verkligen det gav mig nästan hjärnskakning.
Kenny Rodriguez Wallberg på ämnet fertilitet. Allt eftersom vi närmar oss slutet på säsongen så börjar det bli dags att planera för säsong 5. Om du har tankar och idéer på ämnen eller gäster, tveka inte då att höra av dig till kontakt@sjukafakta.se eller direkt via vårt Instagramkonto sjukafaktapodcast. I säsongsavslutningen så skruvar vi upp värmen lite när vi tar oss an extremtemperaturer med professor Andreas Vladis. Och tills nästa vecka så får du må så gott, ta hand om din kropp och tro inte på allt du hör.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.